Välkomna till Studio DN fredagen den 20 september. Det här var veckan när regeringen, Liberalerna och Centerpartiet presenterade sin första gemensamma budget. Här fanns sänkt skatt för de som tjänar mycket, skatt på plastpåsar och mer pengar till ekonomiskt stressade kommuner. Epoken Netanyahu förmodligen tog slut i Israel. Valet i tisdags var jämnt och Netanyahu är en politisk överlevare, men få tror att han lyckas behålla makten i de trick förhandlingar som nu väntar. Storbritanniens förre premiärminister David Cameron, han som utlyste Brexit-omröstningen, kom ut med en omtalad bok. I korthet, ja, han ångrar sig mycket. En av världens rikaste män, PayPal-grundaren Ken Howery, blir USA:s ambassadör i Sverige, en post som stått tom i 2,5 år. Ulf Kristerssons, Ebba Busch Thors och Nyamko Sabonis resa till Mikael Bindefelds 60-årsfest i Tel Aviv mitt i budgettider väckte debatt, liksom SVT:s beslut att lägga ner Inga-Lill Mosanders boktips i soffprogrammet God kväll. SVT ändrade sig senare efter kritik. Och så de ämnen vi ska fördjupa oss i idag. Drönarattacken mot saudiska oljefält förra helgen som lett till storpolitiskt muller. Och så har DNs redaktion i Göteborg inlett sitt arbete. Det ska vi berätta mer om. Och i Göteborg öppnar också bokmässan den kommande veckan. DNs Malin Ullgren tipsar om intressanta händelser bland minglare och månglare på Boksveriges viktigaste mötesplats. Joar Bendjelloul heter jag. Studio DN alltså, vi spelar in på eftermiddagen, strax efter lunch, fredagen den 20 september. Och vi ska börja med det som hände förra helgen när ett antal militära drönare svepte in över två av Saudiarabiens största oljeanläggningar, Abqaiq och Khurais. Mikael Winiarski, DNs utrikeskommentator, hej.
Hej, hej.
Vad var det som hände förra helgen?
Ja, vi vet en del. Vi vet ju att någonting landade på de här oljefälten och några oljeraffinaderier som slog ut hälften av Saudiarabiens dagliga råoljeproduktion. Så mycket står klart. Och att Houthi-rebellerna i Yemen tog på sig också ansvaret för det här ganska omedelbart. Och att Iran, som anklagades av USA och Saudiarabien för att ha legat bakom det här, förnekade detta. Så mycket vet vi. Men vi vet egentligen inte exakt vad det var för några vapen som landade i de här oljeanläggningarna. Det talas om drönare, det talas om kryssningsrobotar. Men ingen har egentligen kunnat... De visade upp lite skrot här i saudiarabisk tv häromdagen. Vi vet inte varifrån de avlossades. Och vi vet inte exakt vem som stod bakom det. Så det är fortfarande en del mysterier.
Det vi vet är ju lite av effekterna på Saudiarabiens oljeproduktion. Hur påverkades den?
Ja, det var alltså hälften slogs ut. Mm. Och det ledde ju då till ett hopp i börserna neråt och ett hopp i oljepriserna uppåt. Men efter 2 dagar så meddelade saudierna att vi får igång alltihopa inom 1 till 2 veckor. Och då återgick allting till det gamla när det gäller marknaderna.
Mm. Och eftersom Houthi-rebellerna som då har tagit på sig ansvaret för den här attacken är ju stödda av Iran, det vet vi ju. Vad har det lett till för storpolitiska reaktioner?
Ja, från USA:s sida är det lite blandade reaktioner, som alltid är flera olika budskap från Vita huset och från State Department. Alltså utrikesminister Mike Pompeo gick ut hårt, så att det här är en krigshandling från Irans sida. Men han lämnade inga konkreta bevis för att det var Iran som stat som hade gjort det här. Och medan Trump var väldigt mycket försiktigare. Han sa, vi får se vad som, we see what happens. Och efter något dag så sa han att vi ska införa väldigt hårda sanktioner. Nu är det så att Iran är utsatt för så hårda sanktioner att det är svårt att föreställa sig.
Vad skulle vara hårdare?
Ja, en total stopp för all oljeexport och finansiella affärer som USA har stoppat. Så att det vet vi inte. Och sen var det tal om att de skulle stoppa också att Irans president ska komma till FN:s generalförsamling som börjar nästa vecka. Men de fick visum, både han och utrikesministern, så att, på Trumps order så att säga. Så att, han vill fortfarande hålla öppet för någon slags diplomatisk dialog. Mm.
Det har ju kommit reaktioner också från Iran. Vi ska lyssna till en intervju med där vi hör Irans utrikesminister Javad Zarif i CNN den gångna veckan.
Well, I make a very serious statement about defending our country. I'm making a very serious statement that we don't want war. We don't want to engage in a military confrontation. We believe that a military confrontation based on deception is awful. We'll have a lot of casualties. But we won't blink to defend our territory.
Vi vill inte ha krig, en militär konfrontation baserad på bedrägeri vore förfärlig, men vi kommer inte att tveka när det gäller att försvara vårt territorium, sa utrikesminister Zarif här. Mikael, vad har det mer kommit för reaktioner från Iran?
Nej, det är väl framförallt det. Trump har ju förklarat att han gärna träffar Rouhani kanske i korridorerna här i samband med generalförsamlingen i New York. Men det har iranierna sagt att det kommer inte på fråga så länge de här sanktionerna som Trump själv införde då efter att han hade brutit upp det här kärnteknikavtalet, när han införde dem. De måste bort först, eller åtminstone lättas på, innan Iran är beredd att tala med USA igen.
Och det många undrar är ju förstås, hur stor är risken för en utvidgad konflikt här som ju potentiellt skulle kunna vara mycket, mycket farlig?
För ögonblicket tror jag inte att det är någon större risk, och det är flera faktorer här. En är att Trump uppenbarligen, han vill inte ge USA in i några nya stora krig i Mellanöstern. Hela hans valprogram gick ut på det.
Ja, han sa saker som never again, crazy wars that I never won. Och den
just det. Och nu, och det finns ju några, han har gjort sig av med flera hökar i sin administration. John Bolton som var nationell säkerhetsrådgivare fick ju sparken bara för 10 dagar sedan. Och det tror jag spelar, det är en väldigt stark signal till Iran att Trump inte är ute efter att gå in med några militära medel mot Iran.
Ja, Bolton är ju känd för att han förespråkar ju verkligen att bomba Iran helt enkelt.
Ja, just det. Han var ju chefsideolog bakom Irakkriget och sa att det här ska vi upprepa i Iran också för att störta regimen där.
Du var lite inne på när vi talade innan den här inspelningen att det finns en intressant tidslinje här om man tittar på. Om man börjar när John Bolton fick avgå, när var det? 10
ja,
september?
Det var 10 september. Och sen noterat här. Och sen kom drönarattacken som, menar, det är ingen som inte tror att Iran inte hade finger med i spelet i den. Den kom 15 tror jag på lördag, i gryningen på lördag morgon. Och sen som ett brev på posten så kom det israeliska valet när Netanyahu uppenbarligen förlorade och är på väg ut. De faktorerna tror jag samspelar på något sätt till att det här, det mesta krigsfaktorerna så att säga, blir försvagas i det här läget. Mm. För att den nya israeliska, alltså Netanyahu har hela tiden försökt att få USA att gå till militär angrepp på Iran.
Ja, det där är ju otroligt intressant om man tittar på vad innebär det om det blir Benny Gantz då, som är den israeliska utmanaren till Netanyahu, som blir premiärminister efter de här förhandlingarna som ska äga rum.
Han har hela tiden sagt att han är ense med Netanyahu i synen på att Iran är det största hotet mot Israel. Men i andra frågor står han annorlunda. I till exempel i frågan om en fredslösning med palestinerna. Så att det där får man ju se. Det är en sak vad man säger i valkampanjen, en annan sak vilken politik man sen driver förstås.
Men sammanfattningsvis så är det en liten avkylning när det gäller de här upphetsade krigsrisken.
Ja, åtminstone någon vecka framåt tror jag inte att USA skulle attackera Iran medan deras president sitter i New York på generalförsamlingen. Mm.
Sen ska man väl en annan sak som är intressant är ju att USA har ju gjort en mycket stor strategisk förflyttning när det gäller beroendet av olja helt enkelt från den här regionen. Eller hur?
Ja, och det är väl en av anledningarna, och det började redan under Obamas period, att USA praktiskt taget är självförsörjande nu. Det är världens största oljeproducent, inte världens största exportör, men de är självförsörjande i princip nu på olja. Och de behöver inte Mellanösterns olja själva, så att även en kris där, om Persiska viken stängs av, så kommer inte det drabba hemlandet i USA direkt.
Mm, det är det som kallas för fracking, alltså skiffergasutvinning som man gör i USA.
Det är en faktor, både ökad produktion av gas och olja.
Mm. Så om vi ska sammanfatta det, hur den gångna veckan, hur har riskerna förändrats när det gäller en större konfrontation i det här området?
Ja, alltså jag tycker att det går till lite som du säger, en viss nedkylning i alla fall. Det måste man säga. Mm. Men vi vet ju inte vad som händer. Trump är oförutsägbar och man vet aldrig vem man håller med, vem man lyssnar på sist och vem man håller med då.
Mm. Ja, det sista har du ju verkligen rätt i. Tack så mycket, Mikael Winiarski, som är DNs utrikeskommentator. Tack ska du ha. Dagens Nyheter satsar nu på en ny redaktion i Göteborg som nu har öppnat. Lars Näslund är en av reportrarna där. Hallå!
Hallå!
Hur går det?
Ja, på västfronten är det då inte ett nytt utan mycket nytt. Jo, vi har hittat in i våra nya lokaler och känner oss... väldigt välkomna av göteborgarna och läsarna, får jag säga. Det är jag som har varit i liksom den här tidningsbranschen rätt länge, tycker kort sagt att det är jättehäftigt. Jag tror att samma sak känner mina kollegor här.
Ja, hur många är ni och vilka är ni?
Ja, vi är inte fler än ändå att jag kan nämna det. Det är Kristina Hedberg som många kanske känner från SVT och Sveriges Radio. Det är Marina Ferhatovic som har varit reporter på Göteborgs-Posten. Lovisa Herold som närmast kommer från Sveriges Radio och har även jobbat i Tyskland. Jens Littorin som är gammal i DN-gården, inte minst Sportfokus. Och sen har vi en fotograf som heter Thomas Olsson och sen har vi också två kollegor som vi jobbat tätt med, vår redaktör då, Erik Ask och Carl Kato som sitter i Stockholm.
Och vad...
Icke att glömma bort Janne Josefsson som skriver krönikor.
Ja, just det. Ingår han i redaktionen alltså?
Ja, han sitter inte här till vardags på något sätt, det gör han inte, men han ingår ju i Göteborgs satsningen. Mm.
Vad är det då ni planerar att göra?
Ja, Göteborg är ju så oerhört mycket mer än IS-resenärer och skjutningar och Volvo-bilar. Vi känner då allihopa att det finns otroligt mycket att berätta. Det konsten här blir ju att berätta både för göteborgarna och stockholmarna och alla andra så att det känns relevant. Vi ska ju inte kopiera Göteborgs-Posten eller bli någon sorts mindre variant av dem, utan bredda, fördjupa, förklara. Givetvis hoppas vi kunna vara först med viktiga nyheter. Men Göteborg växer så det knakar, va? Jag tror inte att alla riktigt har kläm på det, men man pratar om att det ska investeras för 800 miljarder här de närmaste 15 åren. Och det finns färska konjunkturrapporter som visar att Göteborg går bättre, klart bättre än både Stockholm och Malmö. Så det finns väldigt mycket att lyfta.
Ja, en viktig grej är ju också att vässa så att man blir riktigt bra på de stora händelserna också. Det har ju varit en stor, väldigt omfattande brand i Göteborg som jag vet att du har jobbat med. Vi ska lyssna här till en av de personer som drabbades av den här branden. Niklas von Heidenstam heter han, som är ordförande i Västra Frölundas trampolinklubb.
Ja, det är fruktansvärt. Det är ju alla våra grejer är borta då. Hela vår verksamhet är borta. Just nu har vi en styrelse och ett bankkonto. Det är allt vi har kvar i vår förening då.
Ja, Slottsskogshallen är detta som kanske är mest känd för att höjdhopparen Patrik Sjöberg blev stjärna på den här platsen. Lars, du var där och jobbade. Hur var det?
Ja, det var svart och det rök. Och, ja, det är ju en gammal... Det här ligger ju ett kluster av idrottsanläggningar in till den här klassiska Slottsskogsvallen. Där... som du säger, massor med stjärnor har liksom vuxit upp. Och, så det var ju väldigt mycket, utöver de här ekonomiska värdena, så var det väldigt mycket känslomässiga värden som gick upp i rök. Och, det är klart att många tyckte nog att det här blev extra, en extra speciell händelse i och med att det snabbt stod klart att det var två småpojkar som det uppfattas i alla fall har orsakat den här branden. Och ja, det var när jag kom dit på måndagsmorgonen, så jag mötte ju de här två killarna, den ene som var med i klippet här och ordföranden i klubben, och ja, de var djupt tagna får man ju säga. Men det var lite roligt att så fort vi hade publicerat den här intervjun och ja, ett dygn senare så hade de faktiskt via sin Swish-insamling fått ihop pengar till en ny första sån här trampolin. De kostar typ 100 000 kronor. Så det var lite roligt.
En solsken i askan där. Du, en grej som jag hoppas att ni kommer att skriva om mycket, det är ju alltså Göteborgspolitiken, den kommunala politiken, som är otroligt fascinerande när man fördjupar sig lite i den. För att det är ju en mycket, mycket märklig experimentverkstad där alliansen styr med väldigt få mandat och de kom till makten med hjälp av Vänsterpartiet. I det här fragmentiserade politiska landskapet vi har så är det liksom på väg att växa fram nya sätt att regera, och där är ju Göteborg superspännande. Det är, ja, det du är det. Kommer att jobba med, eller hur?
Ja, det blir en viktig fråga förstås, absolut. Och det var ju bara för några veckor sedan också som det här väldigt speciella läget tog ett nytt steg i och med att kort sammanfattat Moderaterna och Socialdemokraterna tog varandra i hand för att hitta någon sorts stabilitet fram till nästa val. Alla är ju överens om att stan har stora alltså kommunen har stora strukturella ekonomiska problem, och min egen gissning är väl att Socialdemokraterna, som ju också är kraftigt försvagat, inte tycker att det gör så ont att, om man får använda uttrycket, sitta lite på läktaren här och medan då allianspartierna nog kommer att få så att säga fronta ett antal tuffa beslut här närmaste året.
Och hur går det med de här demokraterna som var det här partiet som dök upp i protest mot det här stora vägprojektet och som fick, de 20% eller?
Ja, de gick ju från, ja, inte riktigt, men de gick ju från noll alltså till att bli näst största parti i fullmäktige, och ett par av deras tyngre företrädare har precis lämnat eller hoppat av, men de har ju en färgstark främste företrädare, den här före detta moderata kommunalrådet Martin Wannholt. Och än så länge håller de ihop, vi får se hur det går. Men det är ju förstås mycket snack om hur den väldigt snabbt ihopsnickrade partiet och politiken ska kunna stå sig en hel mandatperiod. Det, jag vet inte, jag känner inte till. Ja, det finns ju uppstickade partier både här och var, men att det går så här snabbt i en sån här pass stor stad, det vet jag inte om det finns något tidigare exempel på i Sverige. Mm.
Ja, det hoppas vi får läsa mer om i DN. Och det är väl du som kommer att göra det, eller hur, Lars?
Ja, inte bara, vi kommer nog alla jobba med, men det är väl något jag kommer fokusera på, absolut.
Ja, ser vi fram emot att läsa om. Tack ska du ha, Lars Näslund som är reporter på DNs nya redaktion i Göteborg som nu är igång med full fart. Tack så mycket.
Ja, tack.
Och i Göteborg den kommande veckan så kommer ju bokmässan att äga rum, den stora träffpunkten i Boksverige. Och Malin Ullgren som är DNs litteraturredaktör kommer då resa dit. Eller hur?
Det kommer jag. Ja. Tillsammans med en ganska försvarlig del av hela DNs kulturredaktion faktiskt. Vi har mycket att göra där.
Ja, om vi börjar med då, vad är det, varför är det så mycket larm om den här bokmässan tror du?
Därför att den är ju den äldsta i Sverige i sitt slag. Den har hållit på sedan 1985 om jag kommer ihåg rätt. Och den har under de här decennierna ju vuxit till att bli den här mötesplatsen för ja, bokälskare, litteraturintresserade, tidningar, andra medier. Vad ska man säga? Producenterna möter sina konsumenter eller författarna möter sina läsare. Och det är ju ingen liten sak att det finns en stor plats för det varje år.
Ja, för annars så är det ju ganska mycket dystra rapporter som kommer kring litteratur och läsning. Att bokförsäljningen, alltså pappersböcker, den bara sjunker och det kommer rapporter om att unga människor inte läser. Märks det av, tycker du, när man är på bokmässan?
Nej, men så det är ju bara senaste veckan har det ju kommit, precis som du säger, otroligt nedslående siffror och rapporter. Och jag vet inte än hur det kommer att kännas när man är där. Jag tror inte att den känslan kommer att prägla att allting är på väg åt fanders för boken. Tvärtom så blir ju ofta känslan när man är där att hur trist framtiden än ibland kan te sig för boken. Så finns ju inte den känslan på plats, utan där ser man ju alla de här människorna som absolut inte har slutat läsa. Sen kanske de har flyttat fokus ibland från den fysiska boken till andra former, till exempel talböcker, men viljan till, vad ska vi säga, berättelser är ju inte på något sätt mindre i vår tid. Jag tror inte att det kommer att kännas så när man är där heller, som att den lusten har sjunkit så att säga.
Vad kommer du att göra på mässan?
Ja, alltså jag och mina kollegor på kulturredaktionen, vi har mycket att göra i vår monter bland annat, som är en, måste jag verkligen säga, en otroligt levande plats. Det blir lite egen reklam här, men det är så himla roligt varje år att DNs monter verkligen är en plats där vi möter våra läsare, att det nästan är som att det har blivit som en ny en plattform för vår journalistik, därför att där gör vi ju, kan man säga, live det som vi också gör i tidningen. Vi fångar aktuella ämnen, det är klimatkrisdiskussioner, det är författarintervjuer och allt pågår inför en otroligt trogen publik som också ger väldigt mycket respons på vad de upplever att DN är. Berätta vad de läser, vad de inte gillar, vad de vill ha mer av och så vidare.
Så det blir som ett möte med alla... Ja, läsare.
Sannoliken är det. Man känner sig alltid uppiggad. Hur trött man än är efter bokmässan. Det vet ju du också, Johan.
Ja, det är ju en otroligt utmattande miljö med väldigt dålig luft, ja, och väldigt dåligt ljus, jo, och men också det... väldigt mycket stökigt ljud.
Om man är där och arbetar och springer omkring i den här begränsade miljön och inte har så stora möjligheter att komma ut på stan och andas och sådär, så är man ju fysiskt trött efteråt. Men man har verkligen fått väldigt mycket också. Så att vi kommer att ha massor av intervjuer helt enkelt och debatter i montern.
Det är en del rätt stora,
ja, men
internationella
det är ju det,
stjärnor.
För det är ju en sån här grej som har gällt i ganska många år, att vi får ju då dit väldigt stora namn. Jag kan inte låta bli att skryta om det. För det är ju,
gör det, Malin.
Ja, men vi är ju lite stolta över att Jamaica Kincaid kommer, att Rachel Cusk kommer. David Wallace Wells som har skrivit den här uppmärksammade boken Den obeboeliga planeten.
Ja, just den här mycket omtalade
Cartarescu,
boken.
Cartarescu, alltså jag skulle kunna bara läsa innantill från vår programlista och allting skulle vara ganska imponerande skulle jag säga. Och det är ju också väldigt kul att vi kan bjuda på den där typen av stora namn så att säga, även för de som inte har löst så kallat seminariekort då, när man betalar extra för att gå och lyssna, utan det räcker att komma till DNs monter så får man det mesta, ja,
säg,
av mässan.
Ta ett exempel, berätta lite om Rachel Cusk, en av de här stora namnen du ska träffa.
Ja, det ska
berätta
jag.
Berätta lite om vem hon är och varför man
Ja, men jag är enormt fascinerad av hennes författarskap, och det är jag ju inte ensam om. Hon har ju på svenska kommit med den här trilogin som heter Konturer, Transit och Kudos. Där en kvinna som påminner mycket om Rachel Cusk, Faye, en författare, reser, träffar människor, bygger om sitt hus. Och det som är speciellt då är att det handlar egentligen mycket mindre om henne. Man förstår ungefär att hon är nyskild, hon har två vuxna söner eller halvvuxna söner. Men det som bygger romanerna är när hon hör vad andra berättar för henne. Och då berättar de ju väsentliga delar av sina liv. Smärtsamma saker de har varit med om, detaljer de har upplevt, och allt detta utgör då romanerna. Och det här har ju fascinerat stora delar av den litterära världen, kan man säga. Man uppfattar att hon har förändrat den realistiska romanen på något sätt. Det är som en självbiografi, fast det faktiskt inte är det. Det är ändå fiktion. Mm.
Och hon dyker upp.
Hon kommer till vår monter. Mm.
Du, hur många mässor och bokmässor har du varit på?
Ja, jag började fundera över detta nu när jag skulle prata med dig här. Och jag kom fram till att jag vet inte. Men däremot så vet jag att jag var ju med från begynnelsen på det sättet att min pappa var journalist på Göteborgs-Posten, apropå Göteborgs-redaktioner, en annan Göteborgs-redaktion. Så jag följde med honom dit tidigt om han gjorde intervjuer och sådär.
Då var du inte gammal.
Nej, då var jag 11-12 års åldern och var fullständigt fascinerad över att se så många kända människor i Göteborg. Det var vi faktiskt inte så bortskämda med, så det var ju enormt häftigt.
Ja. Men då vet du en del om hur den här tillställningen har förändrats då, om du var med redan på 80-talet.
Ja, då såg jag ju som sagt bara kändisarna och tänkte inte så mycket på böckerna, tror jag. Även om jag läste på den tiden också. Men den har ju naturligtvis vuxit. Det är väl det stora intrycket. Det har blivit enormt stort. Och ibland så får ju mässan kritik för att den har blivit att det är för kommersiellt, att det handlar för lite om litteraturen med stort L. Ibland kanske det ligger någonting i det, men jag tycker att ju äldre jag blir, desto mer uppskattar jag den där lite Kiviks marknadskänslan. Att det är lite så här är det lite, kan du köpa korv? Man kanske inte kan köpa just korv, men du fattar vad jag menar. Det är liksom
jag
lite,
tror faktiskt att man kan köpa
korv. Ja, men det
korv.
Borde man ju kunna. Om inte annat så borde ju det vara möjligt. Nej, men att det är en marknadsplats av lite klassiskt snitt. Hälften kommers, hälften någonting annat. Hälften konst kanske. Mm.
Ja, men det finns också de här kulturbärarna som nästan aldrig får någon uppmärksamhet, som till exempel så här, antikvariat och alla de här litterära sällskapen till, inte vet jag, Selma Lagerlöf eller Fröding. Eller vad nu.
Ja, och att gå igenom de sällskapen, vilket man gör när man har tid, och vandra runt lite där och se liksom hur människor sitter och pratar. Och jag föreställer mig ju ändå att det är väsentligt, en väsentlig del. Man pratar om det litterära kretsloppet. Det var ju mycket uppmärksamhet till exempel kring SVT härom veckan när de skulle ta bort de här boktipsen igår kväll. Och då kan man prata om kretsloppet. Vad händer då om man tar bort den delen ur kretsloppet som de här boktipsen? Ja, men någonting rubbas. Och jag tänker att bokmässan och de här liksom litterära sällskapen, de här mindre delarna som inte är lika bemärkta som kanske Jan Guillou som signerar böcker i en monter, det är en väsentlig del av det här kretsloppet. Det är lite sådär som i ekosystemet att alla behövs.
Mm-hmm. Biologisk mångfald, ja. Litterära mm.
Det skulle jag säga
ekosystemet.
Att bokmässan när den är som bäst faktiskt representerar. Mm.
Ja, och då är det torsdagen den 26 september som detta öppnar, och det pågår fram till söndagen, och det brukar vara så att lördagen och söndagen är den som är öppen för alla. Mm. Så den som är i Göteborg kan komma förbi då.
Apropå Göteborg så kanske jag också ska säga, apropå vår nyöppnade Göteborgsredaktion, att Kristina Hedberg som Näslund nämnde här förut, hon kommer att ha diskussioner på scenen i vår monter dagligen med Göteborgs aktuella personer som pratar om ämnen i tiden.
Mm. Alla anledning att åka dit alltså. Tack ska du ha.
Tack.
Malin Ullgren som är DNs litteraturredaktör. Det var allt för den här veckan från Studio DN. Producent Augustin Erba, teknik Oliver Bergman, Johar Bendjelloul heter jag som sitter vid mikrofonen. Studio DN är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Tack för att ni har lyssnat.